10. En by i Chiota, sidan 261. Nästa dag innebar lite andrum för Mert. I varje fall till en början. Inte nog med att Chuon red bredvid honom i en blå ridklänning av siden och med sitt breda läderskär på midjan, medan sällskapets vagnar i sakta mak rullade norrut. Dessutom vickade hon på fingrarna åt Seleucia när kvinnan ville placera sig mellan dem. Seleucia hade på ett eller annat sätt skaffat sig en egen häst, en stadig gråbrun vallack som visserligen inte kunde mäta sig med Pricken och Akin, men ändå överträffade den apelkastade med bred marginal. Den blåögda kvinnan som denna dag bar en grön huvudduk under kåpan slöt upp vid Chuons andra sida med en uppsyn så outgrundlig att den kunnat göra en ACD-heder. Mert kunde inte låta bli att flina. Det var bara rättvist att hon fick dölja sin vanmakt för en gångs skull. De verkliga ACD-erna hade inga hästar utan fick hålla sig i sin vagn. Mertwin satt på kuskbocken till den gredelina vagnen, för långt bort för att höra vad han sa till Chuon. På himlen var bara några spridda molntussar kvar efter nattens regn och världen kändes som en härlig plats. Inte ens tärningarna som rullade i hans huvud kunde förta den känslan. Nåja, visst fanns det dåliga stunder också, men de gick snart över. Redan tidigt på dagen flög en flock korpar förbi ovanför dem. Dryga dussinet stora svarta fåglar. De flög snabbt och utan att vika från sin kurs. Men han sneglade ändå efter dem medan de blev allt mindre och slutligen försvann. De skulle inte förstöra denna vackra dag. Inte för honom i varje fall. Kanske för någon annan längre norrut. Såg du något förebud i dem, leksak? Frågade Chuon. Hon var lika graciös i sadeln som i allt annat hon företog sig. Han kunde inte påminna sig att hon någonsin verkat klumpig eller tafatt. I de flesta förebud jag vet som har med just korpar att göra ska de sitta på någons tak eller kraxa i gryningen eller skymningen. De kan vara spioner åt den svarte, sa han. Ibland. Kråkor också. Och råttor. Men de stannade inte för att titta på oss, så vi behöver inte vara oroliga. Hon drog ena handen, klädd i en grön handske över gässan och suckade. Leksak, kack, leksak, mumlade hon och la kåpan till rätta igen. Hur många amsagor tror du på? Tror du på att den som sover på gamla Hobbs kulle i fullmåne får ställa tre frågor till ormarna och får tre sanna svar? Eller att rävar kan stjäla ens skinn och ta näringen ur ens mat så att man kan svälta ihjäl fast man alltid äter sig mätt? Han log, men det var inte lätt. Det där tror jag aldrig jag har hört talas om. Det krävdes en kraftansträngning för att låta road. Hur stor var chansen att hon skulle nämna just ormar som gav sanna svar på frågor? Vilket på sätt och vis var just vad Elfin gjorde. I samma andetag som hon pratade om rävar som stal folks skinn. Han var tämligen säker på att det var vad Elfin gjorde. Och att de garvade hudarna och gjorde läder av dem. Men det som verkligen fick honom att haja till var gamle Hopp. De andra sakerna berodde förmodligen bara på att världen vred sig kring honom som Taveren. Hon visste sannerligen ingenting om honom och ormarna eller rävarna. Men i Chandal, landet där Arthur Hökvinge hade fötts, hade gamle Hobb, Cason Hobb, varit ett annat namn på den svarte. Och både Elfin och Ilfin förtjänade absolut att förknippas med den svarte. Även om det knappast var någonting han ville tänka på när han nu hade sitt eget band till de förbannade rävarna. Och kanske till ormarna med. Blotta tanken gav honom en ihålig känsla i magen. Inte desto mindre var det behagligt att rida där medan solen steg och det blev allt ljummare. Även om det aldrig blev riktigt varmt. När han jonglerade med sex olikfärgade bollar skrattade Chuon förtjust och klappade i händerna. vilket hon gott kunde göra. Till och med jonglörerna som han köpt bollarna av hade blivit imponerade av den konsten, och på hästryggen var det ännu svårare. Han berättade flera skämt som fick henne att skratta, och ett som fick henne att himla med ögonen och utbyta några fingermeddelanden med Celusia. Hon tyckte kanske inte om historier om simpla skänkflickor. Den hade ändå inte varit det minsta vågad. Han var inte dum. Men han önskade att hon hade skrattat. De pratade om hästar och diskuterade hur man skulle dressera motsträviga djur. Det fanns en del konstiga idéer i det där söta huvudet. Som att man kunde lugna en oregelig häst genom att bita den i örat. Det borde snarare få den att tända till som en eld i en höstack. Och hon hade aldrig hört talas om att man kunde göra en häst lugn genom att nynna tyst för den. Och vägrade att tro att han lärt sig det av sin far om han inte visade att det fungerade. Och hur skulle jag kunna göra det utan att ha en häst som behöver lugnas, sa han. Hon himlade med ögonen igen. Celusia också. Men det fanns ingen hetta i diskussionen. Ingen ilska, utan bara glöd. Chewen hade en sån glöd att det verkade otroligt att allt kunde få plats hos en så liten kvinna. Det var hennes tystnader som fick solen att gå i moln, mer än ormarna och rävarna. De senare var långt borta och han kunde inget göra åt dem. Hon däremot red precis bredvid, och när det gällde henne fanns det massor att göra. Hon sa ingenting om incidenten med de tre Aesedena. Berörde överhuvudtaget inte systrarna. Hon nämnde inte hans Tear and Grill, eller det faktum att den väv hon fått Teslin och Jolene att väva inte hade bitit på honom. Hela kvällen kunde lika gärna ha varit en dröm. Hon var som en general som la upp planer inför ett slag. Det var vad Sertal hade sagt. Och enligt Egenin var hon tränad i intriger och förställning sedan barnsben. Och alltsammans var riktat mot honom. Men till vad nytta? Det kunde knappast vara så Shonshens fördömda sanna blod uppvaktade varandra. Egenin visste inte mycket om sånt, men det kunde det bara inte vara. Han hade känt Chewon i några veckor och kidnappat henne. Hon kallade honom för leksak och hade försökt köpa honom. Det skulle en fåfäng när till att se en förälskad kvinna bakom ett sånt uppträdande. Sålunda återstod allt från något slags invecklad hämndplan till ljuset alena visste vad. Hon hade hotat att göra honom till sin bägarbärare, vilket enligt Egenin innebar att bli Dacoval, fast hon hade fnyst åt tanken. Bägarbärare valdes tydligen ut på grund av sin skönhet, vilket han enligt Egenins mening sannoliken inte kunde beskyllas för. Enligt hans egen mening också, om sanningen skulle fram, även om han inte skulle erkänna det för någon. Mängder av kvinnor hade beundrat hans drag. Det fanns ingenting som hindrade att Chewon skulle kunna fullfölja äktenskapsceremonin så att han trodde att han kommit trygg i hamn, bara för att sen låta avrätta honom. Kvinnor var aldrig enkla att förstå sig på, men Chewon fick alla andras konster att likna barnlekar. Länge såg de inte så mycket som en bondgård. Men kanske 2 timmar efter att solen stått som högst kom de fram till en stor by. Man kunde höra den dämpade klangen från en avlägsen smedja. Husen var upp till 3 våningar höga. Stadiga korsvirkesbyggnader med spetsiga halmtak och höga stenskorstenar. Det var någonting med dem som ville väcka ett minne till liv hos Smärt. Men han kunde inte komma på vad det var. De hade inte sett en enda gård hela dagen, bara skog. Men byar hade alltid gårdar omkring sig som de handlade med. Gårdarna måste ligga längre in från vägen, inne bland träden. Konstigt nog tog människorna han såg ingen notis om raden med vagnar som närmade sig. En kar som stod precis vid vägen och vässade en yxa på ett fottrampat sliphjul tittade upp helt kort. Sen vände han ner blicken igen, som om han inte hade sett någonting. En skock barn kom farande runt ett hörn och ilade vidare in på en annan gata utan mer än en hastig blick på det resande sällskapet. Mycket underligt. I de flesta byar ställde sig barnen och glodde på varenda handelsfora som passerade och fantiserade om vilka sällsamma platser handlarna kunde ha besökt. Och Lukas kringresande sällskap hade fler vagnar än någon handelsfora. En gårdfarig handlare kom körande norrifrån med ett sexspann och en vagn vars tältduksöverbyggnad nästan gömdes bakom alla grytor, kittlar och kastruller som hängde där. Den borde också ha dragit till sig folks intresse. Även i en stor by vid en vältrafikerad väg var man beroende av gårdfarihandlarna när det gällde det mesta folk behövde köpa. Men ingen pekade eller ropade att det hade kommit en gårdfarihandlare. Folk fortsatte bara med sina bestyr. När de hade kanske 300 steg kvar till byn ställde sig Luca upp på kuskbocken och tittade bakåt över vagnens tak. Här svänger vi in, gastade han, och pekade på en stor äng full där olika blommor, kattväppling och uppskutta och någonting som kunde vara hjärtblomster lyste i det redan fotshöga vårgräset. Han satte sig ner igen och gjorde syn för sägen. De andra vagnarna följde efter och deras hjul körde upp spår i den regnvåta jorden. Just som Matt vände pricken mot ängen hörde han hur hästskorna klingade mot gatstenarna där gårdfarihandlaren åkte fram. Ljudet fick honom att räta på sig med ett ryck. Den här vägen hade inte varit stenlagd sedan... Han vände vallaken tillbaka. Gårdfarihandlarvagnen rullade fram över jämna grå gatstenar som räckte precis till byns kant. Gårdfarihandlaren själv... En rund herre med bredbrättad hatt tittade ner på stenläggningen och skakade på huvudet. Sen tittade han på själva byn och skakade på huvudet igen. Gårdfarihandlare följde alltid samma gamla invanda rutter, så han måste ha kommit den här vägen 100 gånger förut. Han måste känna till platsen. Gårdfarihandlaren höll in sina dragare och knöt tömmarna vid bromsspaken. Matt kupade båda händerna framför munnen. Kör vidare, kar, vrålade han med sina lungors fulla kraft. Så fort du kan, kör vidare! Gårdfarihandlaren kastade en blick åt hans håll. Sen hoppade han upp och ställde sig på kuskbocken, vikt för att vara en så kraftig man. Där började han orera, med lika storslagna gester som de Luca brukade använda. Mert kunde inte urskilja orden men visste vad det handlade om. Nyheter om omvärlden som han snappat upp på vägen, blandat med uppräkningar av de varor han hade till salo och hur förträffliga de var. Ingen i byn stannade för att lyssna. Ingen saktade ens in på stegen. Kör vidare, gastade Mert. De är döda, kör vidare. Bakom honom var det någon som flämtade. Tjuon eller Selusia, kanske båda. Plötsligt skriade gårdfarihandlarens hästar och kastade våldsamt med huvudena. De skriade som djur som drivits förbi skräckens vassa kant och de fortsatte skria. Pricken blev rädd och ryckte till så att Matt fick fullt upp med att hålla honom i schack. Vallaken dansade i cirklar och ville sätta av i galopp åt vilket håll som helst, bara det var bort. Varenda en av sällskapets hästar hörde det skriande sexspannet, blev skrämda och började gnägga. Sen började lejonen ryta och leoparderna stämde in, vilket fick en del av föreställningens hästar att också börja skria och stegra sig i seldonen. På bara några ögonblick hade det hela utvecklat sig till ett fullständigt tumult. Medan Matt snodde runt och kämpade för att hålla pricken under kontroll såg han överallt folk som försökte hindra vildögda draghästar från att skena iväg eller skada sig. Chewons sto dansade också, liksom Selusias vallack. Ett ögonblick var han orolig för Chewon, men hon verkade sköta Akin lika bra nu som när hon hade galopperat ut i skogen. Till och med Selusia verkade sitta säkert i sadeln. Då och då fick han en skymt av gårdfar i handlaren som dragit av sig hatten och spanade mot sällskapet. Till sist fick Mert pricken under kontroll. Hästen frustade som om Mert hade ridit honom för hårt och länge, men försökte inte längre skena. Det var för sent. Förmodligen hade det varit för sent hela tiden. Med hatten i handen hoppade den rundlagde gårdfarihandlaren ner från vagnen för att se vad som var på tok med hans hästar. När han nådde marken svajade han till och tittade ner på sina fötter. Hatten föll från hans hand och landade på den hårdtrampade vägen. Sen började han skrika. Stenläggningen var borta och han stod nedsjunken till anklarna i vägen, precis som de skriande hästarna. Och precis som hästarna och vagnen hade han börjat sjunka allt djupare ner i den torra, stenhårda leran, som om den vore ett kärr. Och byn, husen och människorna smälte sakta ned i marken. Människorna upphörde inte med sina sysslor. Kvinnor traskade gatan fram i hinkar. En rad män bar en lång timmerstock på sina axlar. Barn sprang runt. Karn vid slipstenen fortsatte att vässa sin yxa. Allihop vid det här laget nersjunkna till knäna i marken. Chewon högg tag i Mats rock från ena sidan, Seleucia från den andra. Först då insåg han att han hade flyttat pricken. Mot gårdfarig handlaren, ljus. Vad tror du att du kan göra? Frågade Chewon ilsket. Ingenting, svarade han. Hans båge var färdig, horndelarna fastlimmade, bågsträngen av lin flätad och vaxad. Men han hade fortfarande inte satt på en enda pilspets. Och allt regn de hade haft gjorde att limmet som höll fast styrfjädrarna på pilskaftet fortfarande var klibbigt. Det var det enda han kunde komma på. Ett nådaskott i hjärtat på gårdfarihandlaren innan han drogs ned helt och hållet. Skulle mannen dö? Eller följde han med de döda chioterna? Vart nu de tog vägen? Det var därför han hade känt igen byggnaderna. Det var så folk byggt sina hus på den chiotiska landsbygden i närmare 300 år. Han kunde inte slita blicken från den sjunkande gårdfarihandlaren som nu skrek så högt att han överröstade de skriande hästarna. Hjälp mig! Ropade han och viftade med armarna. Det såg ut som han tittade rakt på Mert. Hjälp mig! Om och om igen. Mert fortsatte vänta på att gårdfarihandlaren skulle dö. Hoppas att han skulle dö. Det måste vara bättre än den andra möjligheten. Men mannen fortsatte skrika när han sjunkit ner till midjan, till bröstet. Han böjde desperat huvudet bakåt, som när någon blir neddragen i vattnet. Flämtade efter ett sista andetag. Sen försvann hans huvud och det enda som var kvar var armarna. Hysteriskt fäktande tills också de var borta. Hatten som låg vid vägkanten var det enda som vittnade om att det någonsin varit någon där. När de sista halmtaken och höga skorstenarna smälte bort släppte Matt ut ett långt andetag. Där byn hade stått låg nu ytterligare en äng smyckad med kattväppling och uppskutta där röda och gula fjärilar fladdrade från blomma till blomma. Det var så fridfullt. Han önskade att han kunnat tro att gårdfarihandlaren var död. Bortsett från de få som hunnit följa efter Luca ut på ängen stod det resande sällskapets vagnar fortfarande uppradade längs vägen. Alla var nere på marken nu. Kvinnorna tröstade de gråtande barnen och männen försökte lugna de darrande hästarna. Alla pratade med skrämda röster, högljutt för att höras över björnarna och lejonen och leoparderna. Alla utom de tre Aesirdena, det vill säga. De kom skridande med snabba steg längs vägen. Jolene med Fenn och Blairick i släptåg. Med tanke på deras ansiktsuttryck, både Aesirdenas och väktarnas, kunde man ha trott att byar som slukades av jorden inte var ovanligare än bondkatter. De tre kvinnorna stannade vid gårdfarihandlarens bredbrättade hatt och tittade ner på den. Cheslin plockade upp den och vred den mellan händerna, men släppte den sen igen. Utan att säga någonting fortsatte systrarna ut på ängen där byn hade stått och tittade en hit, en dit, som om gräset och ängsblommorna kunde avslöja någonting. Ingen av dem hade tagit sig tid att ta på sig någon mantel, men för en gångs skull orkade Matt inte ens tänka på att förmana dem. Det var möjligt att de ledde kraften, men i så fall inte så mycket att rävhuvudet blev svalt. Om de gjorde det skulle han ändå inte ha skällt på dem. Inte idag. Inte efter vad han just hade bevittnat. Diskussionerna började omedelbart. Ingen ville korsa den hårdtrampade lervägen som nyss hade sett ut att vara stenlagd. Alla gastade i mun på varandra. Även hästskötarna och sömmerskorna. Alla talade om för Luca vad som borde göras, och det genast. Några ville vända om och följa vägen tillbaka tills man hittade någon smalare biväg som kunde föra dem till Lugard. Andra tyckte att man skulle glömma bort Lugard helt och hållet och sätta kurs mot Iljen längs småvägarna, eller till och med bege sig hela vägen tillbaka till Ibordar och vidare därifrån. Amadisia och Terrabon fanns ju alltid. Och Gelden för den delen. Där fanns det massor av både byar och städer, och det var långt borta från denna skuggsmittade plats. Matt satt tyst i sadeln och plockade håglöst med tyglarna genom allt detta hojtande och gestikulerande. Vallacken röst till då och då, men försökte inte längre sätta av i sken. Thumb kom klivande genom trängseln och la handen på prickens hals. Julian kom strax efter. Och vid hans arm klängde Amathera, som kastade skrämda blickar på folket. Sen kom Noel och Oliver. Pojken såg ut som om han också gärna skulle ha klängt sig fast vid någon för att få tröst. Kanske vem som helst. Men han var stor nog att inte vilja göra det när någon såg på. Noel verkade också bekymrad. Han skakade på huvudet och muttrade för sig själv. När kvällen kom skulle han utan tvekan påstå att han redan sett någonting liknande, fast i mycket mer storslagen skala. Härifrån får vi nog fortsätta själva, sa Thom tyst. Julian nickade bistert. Om vi måste så, svarade Matt. Små sällskap skulle lättare dra till sig de som letade efter Tjuren, den bortrövade arvingen till Tjornsens kejsardöme. Annars skulle han ha lämnat föreställningen för länge sedan. Att försöka nå tryggheten utan att ha det kringresande sällskapet att gömma sig i skulle vara mycket farligare, men det var inte omöjligt. Vad han däremot inte kunde göra var att få alla dessa människor att ändra sig. Det räckte med en blick på deras skrämda miner för att inse att han inte hade tillräckligt mycket guld för det. Det var inte ens säkert att det fanns tillräckligt mycket guld i hela världen. Luca stod insvept i en klarröd mantel och lyssnade under tystnad tills större delen av sällskapet hade pratat sig trötta. När ropen började tona ut kastade han tillbaka manteln över axlarna och gick ut bland dem. Nu gjorde han inga storslagna gester. Än klappade han en man på axeln. Än såg han en kvinna i ögonen med uppriktig min. Småvägarna. Efter vårregnen bestod de säkert till hälften av gyttja och liknade mer bäckar än vägar. Det skulle ta dubbelt så lång tid att komma till Lugard på det sättet. Kanske tre gånger så länge, eller ännu mer. Matt var nära att storkna när han hörde Luca prata om vikten av att komma fort fram. Men mannen var inte ens varm i kläderna än. Han pratade om mödan av att få loss vagnar som kört fast. Fick hela sällskapet att se framför sig hur de själva hjälpte draghästarna att släpa fram vagnarna genom gyttja som nådde dem upp till naveln. Så illa blev det aldrig ens på den mest avlägsna lilla väg. Men det var ändå vad han fick dem att se. I varje fall Märt. Vid dessa bivägar skulle det vara glest mellan byarna. Mest skulle det handla om små, ynkliga klungor med hus. Ont om platser att uppträda på och svårt att få tag på mat till så många. Detta sa Luca med ett dystert leende mot en liten flicka på kanske 6 år som kikade upp mot honom från skyddet av sin mors kjolar. Och man förstod att han föreställde sig henne hungrig, gråtande efter mat. Mer än en kvinna drog sina barn in till sig. Vad beträffade Amadisia och Terraborn, och ja, även Galden, så var det förträffliga länder att uppträda i. Valen Lucas kringresande föreställning och magnifika uppvisning av underverk och fantasterier skulle besöka dem och dra enorma skaror. En dag. För att komma dit nu skulle de först vara tvungna att återvända till Ibodar, längs samma väg som de till Rygga lagt de 3 gångna veckorna, och passera samma städer, vars invånare knappast skulle lägga pengar på att en gång till se någonting som de redan sett alldeles nyss. Det var en lång väg att färdas med både börsar och magar som blev allt tommare för vardag som gick. Eller så kunde de fortsätta vidare till Lugard. Nu började hans röst få ny kraft. Han gjorde gester medan han talade, men enkla sådana. Han rörde sig fortfarande bland dem, men hans steg hade fått större spänst. Lugard var en fantastisk stad. Vid sidan av Lugard var Ibodar blott en skugga. Lugard var verkligen en av världens stora städer. Och det bodde så många där att sällskapet kanske skulle kunna hålla sina föreställningar där hela våren och hela tiden dra ny publik. Märt hade aldrig varit i Lugard, men han hade hört att staden låg till hälften i ruiner och att landets kung inte ens hade råd att hålla gatorna rena. Men Luca fick det att låta som om staden kunde mäta sig med Camelin. Några av dessa människor måste ha varit där och sett platsen med egna ögon. Men de stod som tända ljus och lyssnade när han beskrev slott som fick Terrasin-palatset i Ibodar att likna ett kyffe. Eller beskrev alla de sidenklädda ädlingar som skulle komma för att se dem uppträda. Eller kanske rent av anlita dem för privata föreställningar. Kung Rodran skulle säkerligen vilja ha en sån. Hade någon av dem någonsin uppträtt för en kung förut? Det skulle de få göra. Från Lugard skulle de fortsätta till Camelin, en stad som fick Lugard att framstå som en imitation av en stad. Camelin, en av världens största och mest välmående städer, där de skulle kunna uppträda hela sommaren igenom för aldrig sinande folkmassor. Jag vill se dessa städer, sa Tjuon och kom närmare på Ekin. Vill du visa mig dem, leksak? Seleucia höll sig tätt in till Tjuon på sin gråbruna vallack. Kvinnan såg för all del nog så samlad ut, men var säkert skakad av vad hon hade sett. Lugard kanske. Därifrån kan jag hitta något sätt att skicka dig tillbaka till Ibodar. Med en välbevakad handelsfora och så många pålitliga livvakter som han lyckades hitta. Det var möjligt att Tjuon var precis så farlig som Egenin påstod och i stånd att ta vara på sig själv. Men 2 ensamma kvinnor skulle framstå som ett lätt byte för många. Inte bara stråtrövare. Kanske Camelin. Det var ju trots allt möjligt att han behövde mer tid än på vägen till Lugard. Vi får se vad vi får se, sa Tjuon kryptiskt och började sedan utbyta handtecken med Seleucia. De pratar om mig bakom min rygg och det är rakt framför näsan på mig. Det var verkligen någonting han avskydde. Luca är lika skicklig som en lekare, Thom, men jag tror inte att han får dem på andra tankar. Thom fnös föraktfullt och drog knogen över sina långa vita mustascher. Han är inte dålig, det håller jag med om. Men någon lekare är han inte. Inte desto mindre skulle jag vilja påstå att han har dem på kroken. Ska vi slå vad, pojke? Vad sägs om en guldkrona? Matt överraskade sig själv genom att skratta. Han hade varit övertygad om att han inte skulle skratta igen förrän han kunnat skjuta bort bilden av gårdfarihandlaren som sjönk ned i vägen. Och hästarna. Han kunde nästan fortfarande höra hur de skriade. så högt att det nästan överröstade tärningarna. Du vill slå vad med mig? För all del, topp. Jag skulle aldrig spela tärning med dig, sa Tom Tort. Men jag vet när jag ser en kar som förvrider huvudet på en folkmassa. Jag har gjort samma sak själv. När Luca var klar med Camlin samlade han sig och fortsatte med nästan sin sedvanliga storvulenhet. Nu gick han med kromande steg. Och därifrån, förkunnade han, bär det vidare till själva Tarvalon. Jag tänker hyra skepp som kan bära oss allihop. Nu storknade Matt verkligen. Skulle Luca hyra skepp? Luca, som var så snål att han skulle skrapa fettet från möss för att slippa köpa ljustalg. I Tarvalon skulle det komma så mycket folk att vi kunde tillbringa resten av våra liv i glansen av denna enorma stad, där ogierna har byggt verkstäder som liknar palats, och där palatsen trotsar alla försök till beskrivning. Regenter som får se Tarvalon för första gången gråter över att deras största städer är som byar och deras egna palats blott är bondstugor. Tänk på att i Tarvalon finns själva Vita tornet, världens största och mest fantastiska byggnad. Den Amelintronande i egen hög person kommer att be oss att uppträda för henne. Vi har gett skydd åt tre Aesir i nöd. Naturligtvis kommer de att tala väl om oss inför den Amelintronande. Matt kastade en blick över axeln och såg att de tre systrarna inte längre vandrade omkring på ängen där byn hade försvunnit. Istället stod de sida vid sida på vägen och såg på honom, lugna som bara Aesir Dare kan vara. Nej, det var inte honom de såg på, insåg han. Det var Chuan. De tre hade gått med på att inte störa henne mer, och eftersom de var Aesir Dare måste de hålla ord. Men hur mycket kunde man någonsin räkna med vad en Aesir Dare sa? De hittade ständigt nya sätt att kringgå eden att aldrig ljuga. Chuan skulle med andra ord inte få se Camlin, och kanske inte Lugard heller. I båda städerna fanns det förmodligen Aesir Dare. Och vad vore enklare för Jolene och de andra än att upplysa dessa Aesir Dare om att Chuan var en shonshansk storfurstinna? Antagligen skulle Chuan vara på väg till Tarvalon innan hon hann blinka. Självfallet som gäst, ditbjuden för att få slut på kriget. Utan tvekan fanns det många som skulle anse att det vore det bästa i vilket fall som helst. Att han själv borde överlämna henne till dem och berätta vem hon egentligen var. Men han hade gett henne sitt ord. Han började fundera över hur nära Lugard han vågade komma innan han måste skaffa henne ett sätt att ta sig tillbaka till Ibordar. Efter lovorden om Camlin var det inte lätt för Luca att få Tarvalon att framstå som ännu mer fantastiskt. Och om de verkligen så småningom kom till Tarvalon fanns det faktiskt en risk att en del skulle bli besvikna när de jämförde staden med hans vansinniga beskrivning. Skulle Vita tornet vara 1000 steg högt? Och ogerbyggda palats, stora som smärre berg? För att inte tala om att han hävdade att ogerna hade en städning inne i själva staden. Till sist bad Luca i varje fall att de som var för att fortsätta skulle räcka upp en hand. Alla sträckte näven i vädret, till och med barnen vars röster ändå inte räknades. Matt plockade upp en börs ur rockfickan och gav Tom en ibordarisk guldkrona. Aldrig har det glatt mig mer att förlora, Tom. Sanningen var den att han aldrig tyckte om att förlora, men den här gången var det bättre än att vinna. Tom tog emot myntet med en liten bugning. Jag tror att jag behåller det här som ett minne, sa han och lät den tjocka guldslanten rulla över baksidan av fingrarna. Som en påminnelse om att till och med världens mest tursamme man kan förlora. Trots den ivriga handuppräckningen fanns det ett visst motstånd mot att korsa vägstumpen framför dem. När Luca fått upp sin vagn på vägen igen satt han och stirrade på den medan Lartell hängde vid hans arm precis lika hårt som Amaphera någonsin hängt vid Julians. Till sist muttrade han någonting som kunde ha varit en svordom och klatschade sitt sexspann med tyglarna. När de kom fram till den ödesdigra vägsträckan hade de kommit upp i full galopp. Och Luca såg till att de fortsatte så tills de kommit en god bit förbi platsen där gatstenarna slutat. Likadant blev det med alla de andra vagnarna. De väntade tills vagnen framför kommit över. Sen piskade de med tömmarna och satte av i galopp. Själv tog Matt ett djupt andetag innan han satte fart på pricken. I skritt, inte galopp. Men det var svårt att inte sporra hästen. Särskilt när han red förbi gårdfarihandlarens hatt. I Chewons mörka ansikte och Chelusias bleka syntes inte mer sinnesrörelse än hos Acedena. En dag ska jag se Tarvalon, sa Chewon lugnt när de var mitt ute där bygatan legat. Jag tror att det ska bli min huvudstad. Du ska få visa mig staden, leksak. För du har väl varit där? Ljus. Hon var sannligen en hård för liten kvinna. Förtjusande, men hård som flinta också. Därom rådde ingen tvekan. När Luca saktat in efter galoppen rullade han vidare med något högre fart än sällskapets sedvanliga makliga takt. Trots att solen sjönk allt lägre och de passerade åtskilliga stora ängar där sällskapet skulle ha fått plats, fortsatte Luca tills skuggor sträckte sig långa framför dem och solen var ett stort rött klot i horisonten. Till och med då satt han en lång stund med tömmarna i händerna och stirrade på en gräsbevuxen yta invid vägen. Det är bara en äng, sa han till sist. Överdrivet högt och vände sexspannet ditåt. När Metwin tagit hand om deras hästar följde Matt med Chewon och Celusia till den gredelina vagnen. Men denna kväll vankades det varken mat eller stenspel. Det här är en natt för böner, sa hon till honom innan hon gick in tillsammans med sin kammarjungfru. Vet du ingenting, leksak? Att de döda rör på sig är ett tecken på att Tarmon Gaydon är nära. Den här gången tyckte han inte att hon var vidskeplig. Han hade trots allt tänkt någonting liknande själv. Han var inte mycket för böner, men nu uttalade han tyst än för sig själv. Ibland fanns det ingenting annat att göra. Ingen ville sova, så överallt i lägret brann lyktorna till långt in på natten. Ingen ville vara ensam heller. Matt åt för sig själv i sitt tält. Han hade inte mycket aptit och i hans huvud skaldade tärningarna högre än någonsin. Men strax efter att han avslutat måltiden kom Thom för att spela sten och kort därpå kom Noel. Var och varannan minut stack Lopin och Nerim in huvudena och frågade om Matt eller de andra önskade någonting. Men när de väl hade hämtat vin och bägare, Lopin bar det stora lerkruset och bröt vaxsigillet. Nerim kom med bägarna på en träbricka, som Matt åt dem att leta rätt på hörnan och de andra soldaterna. Jag är helt övertygad om att de håller på och dricker sig fulla, vilket jag tycker verkar vara en bra idé för er också, sa han. Det är en order. Säg åt dem att jag sa att de ska dela med sig. Lopin bugade sig allvarsamt över sin runda mage. Jag har varit befälet behjälpligt då och då genom att ombesörja en och annan småsak i snåd. Jag utgår från att han kommer att vara generös med brännvinet. Kom nu, Nerim. Först Matt vill att vi blir druckna. Och du ska bli drucken tillsammans med mig om jag så ska behöva sätta mig på dig och hälla brännvinet i halsen på dig. Den avhållsamme Carhaniens ansikte skrynklades ihop i en ogillande min. Men han bugade sig och följde beredvilligt med Tyrenien. Matt trodde inte att Lopin skulle behöva sätta sig på honom. Inte i natt. Lite senare kom Julian dit med Amaphera och Oliver. Så snart låg några på tältgolvet och spelade orm och räv, medan ett par andra spelade sten vid bordet. Amaphera visade sig vara ganska bra på sten, vilket knappast var förvånande med tanke på att hon en gång varit regent över ett land. Men hon fick en ännu mer missnöjd uppsyn när hon och Oliver förlorade i orm och räv, trots att man aldrig kunde vinna i det spelet. Å andra sidan misstänkte Mert att hon inte hade varit någon särskilt bra regent. Den som inte spelade satt på bädden. Mert tittade på spelarna när det var hans tur att sitta där, liksom Julian gjorde om Amathera spelade. Det var inte ofta han tog blicken från henne, annat än när det var hans tur att spela. Noel höll låda med sina skrönor, fast de kokade han ihop när han spelade också. Och hans förmåga att spela sten verkade inte påverkas av att han pratade oavbrutet. Och Thom satt och läste brevet som Matt hade gett honom för vad som kändes så mycket länge sedan. Pappret var väckat efter att ha legat i Thoms rockficka och fläckigt av att ha blivit läst om och om igen. Han hade sagt att det var från en död kvinna. Det kom som en överraskning när Domon och Egenin öppnade tältfliken och steg in. De hade inte direkt undvikit Matt sen han flyttade ut ur den gröna vagnen, men inte heller sökt upp honom. Liksom alla andra hade de finare kläder nu än plaggen de haft som förklädnader i början av färden. Egenins delade kjol och höghalsade rock, båda i blått ylle och med guldgul tråd runt kjolfollen och runt manschetterna, påminde lite om en uniform, medan Domon i sin välskräddade bruna rock och säckiga byxor nedstoppade i kragstövlarna strax nedanför knäet såg precis ut som en välbärgad, om än inte stormrik, iliansk köpman. Amathera, som legat på tältgolvet tillsammans med Oliver, rullade ihop sig till en boll vilande på knäna så fort Egenin kom in. Julian suckade och steg upp från pallen där han suttit mitt emot Mert. Men Egenin kom fram till den andra kvinnan först. Du behöver inte göra så där, varken för mig eller någon annan, sa hon med sin släpiga röst, samtidigt som hon böjde sig ner och tog Amathera om axlarna för att dra upp henne på fötter. Amathera reste sig sakta och tvekande och tittade ner i marken tills Egenin satte handen under hennes haka och varligt lyfte hennes ansikte. Se mig i ögonen. Se alla i ögonen. Den tarabonesiska kvinnan fuktade nervöst läpparna med tungan, men fortsatte att se Egenin rakt i ansiktet, även sedan hon tagit bort handen. Å andra sidan var hennes ögon mycket stora. Det här var en förändring, sa Julian misstänksamt, och med en antydan till vrede. Han tyckte illa om alla shoshanier för det de hade gjort Amathera. Du har kallat mig tjuv för att jag befriade henne. Nu var det mer än en antydan till vrede i hans ord. Han hatade tjuvar och smugglare, vilket var vad Domon var. Allting förändras med tiden, sa Domon muntert och log för att avvärja fler ilskna ord. Till exempel är det en hedlig kar ni ser på nu, mäster tjuvjägare. Leilwin fick mig att lova att sluta med smugglingen innan hon gick med på att gifta sig med mig. Ödet stinger mig. Vem har hört talas om en kvinna som vägrar att gifta sig med en man om han inte slutar med ett lönande yrke? Han skrattade som om detta vore det lustigaste skämt han någonsin hört. Egenin boxade honom i sidan så hårt att hans skratt blev ett stön. Med henne som hustru måste han vara helt blåslagen. Jag förväntar mig att du ska hålla det löftet, Bale. Jag ändrar på mig, och det måste du också. Efter en hastig blick på Amathera, kanske för att försäkra sig om att hon fortfarande lydde, Egenin var noga med att folk gjorde som hon sa åt dem, stack hon ut handen mot Julian. Jag ändrar mig, mäster Sandar. Vill ni också göra det? Julian tvekade först, men sen tog han hennes hand. Jag kan göra ett försök. Det fanns tvivel i hans röst. Ett ärligt försök är allt jag begär. Sen såg hon sig ogillande om i tältet och skakade på huvudet. Jag har sett Trostek där det inte varit så här trångt. Vi har en kanna anständigt vin i vår vagn, mäster Sander. Skulle ni och er dam vilja göra oss sällskap på en bägare eller två? Återigen tvekade Julian. Han hade i stort sett redan vunnit det här partiet, sa han till sist. Det tjänade ingenting till att spela färdigt. Han satte den koniska röda hatten på huvudet, rättade till den mörka tairenska rocken utan att det behövdes och bjöd Amathera armen med en formell gest. Hon tog ett hårt grepp om den, och trots att hon inte slagit ner blicken från Egenins ansikte syntes det hur hon darrade. Oliver vill nog stanna här och spela sitt spel, men min dam och jag delar gladligen några bägare vin med er och er make, fru Skeppslös. Det fanns en trotsig glimt i hans ögon. Det var tydligt att Egenin fick göra mer för att bevisa att hon inte längre betraktade Amathera som stulen egendom. Egenin nickade som om hon förstod precis. Ljuset skiner över er i natt och i så många dagar och nätter som vi har kvar, sa hon som avsked till dem som var kvar. Det var ju muntert. Knappt hade de fyra lämnat tältet förrän åskan började mullra ovanför dem. Den första knallen följdes av en till, sen började regnet smattra mot tältets tak och växte snabbt till ett skyfall som trummade mot den grönrandiga tältduken. Om inte Julian och de andra hade sprungit skulle de få sitta blöta och dricka. Noel slog sig ner på andra sidan av det röda tygstycket som utgjorde spelplan, mitt emot Oliver. Han tog vidare Amathera hade lämnat partiet och slog med tärningarna för rävarna och ormarna. De runda svarta brickor som representerade Oliver hade nästan nått kanten på den spindelvävsliknande spelplanen. Men vem som helst kunde se att de inte skulle klara det. I varje fall vem som helst utom Oliver. Han stönade högt när en ljus bricka med en slingrande linje, en orm, rörde vid en av hans. Och en gång till när en bricka med en triangel rörde vid Noels. Noel fortsatte också att berätta den historia han hållit på med när Egenin och Domen kom in. En berättelse om en resa han skulle ha gjort med en av havsfolkets stävare. Athelmeers kvinnor är de mest graciösa i hela världen, sa han medan han flyttade de svarta brickorna tillbaka till cirkeln som fanns i spelplanens mitt. Till och med graciösare än domanskorna, och det vill inte säga lite. Och när allt land kommit ur sikte. Där avbröt han sig tvärt och harklade sig med en blick på Oliver som börjat lägga ormarna och rävarna i högar längs spelplanens kant. Vad gör de då? Frågade Oliver. Jo, Noel gned sig om näsan med sitt knotiga finger. Jo, då klättrar de omkring i riggen så flinkt att man kunde tro att de hade händer där fötterna borde sitta. Det är vad de gör. Oliver lät höra ett hänfört ljud och Noel suckade lättat. Mert började plocka bort de svarta och vita stenarna från brädet på bordet och la dem i två snidade träskrin. Tärningarna i hans huvud hoppade och skramlade till och med när åskan dundrade som mest. Ett parti till, Tom. Den vithårige mannen tittade upp från sitt brev. Jag tror inte det. Mina tankar går kors och tvärs ikväll. Du får inte ta illa upp, Tom. Men varför läser du det där brevet gång på gång? Jag menar, ibland ser det ut som om du försöker komma på svaret på en gåta. Oliver gav till ett litet glädjerop över ett lyckat tärningskast. Det beror på att det är just vad jag gör. Se här. Han räckte fram brevet, men Matt skakade på huvudet. Det angår inte mig, Tom. Det är ditt brev, och jag är inte bra på gåtor. Åh jo, det angår dig också. Moraine skrev det strax innan. Ja, hon skrev det helt enkelt. Mert tittade på honom en lång stund innan han tog emot det skrynkliga pappret och blinkade till när han såg den nu suddiga skriften. Hela arket var täckt av bokstäver skrivna med liten, omsorgsfull handstil. Men det började med, käraste Tom. Vem kunde ha trott att Moraine av alla människor skulle skriva så till gamle Tom Marilyn? Tom, det här är privat. Jag tror inte att jag borde. Läs, avbröt Tom honom. Du får se. Mert tog ett djupt andetag. Ett brev från en död ACD som var en gåta och angick honom på något vis. Plötsligt ville han ingenting hellre än att slippa läsa det. Men han började ändå. Det han läste fick nästan håret att resa sig på hans huvud. Käraste Tom, det finns många ord som jag skulle vilja skriva till dig. Ord som kommer från mitt hjärta. Men de har jag väntat med eftersom jag vetat att jag måste. Och nu är tiden knapp. Det finns många saker jag inte kan tala om eftersom det skulle kunna sluta i katastrof. Men det jag kan tala om ska jag nu berätta. Med grunden noga det jag har att säga. Inom kort kommer jag att bege mig ner till hamnen där jag ska möta Lanfear. Hur kan jag veta det? Den hemligheten tillhör andra. Nöj dig med att jag vet det och låt den vetskapen stå som bevis för resten av vad jag har att säga. När du får det här kommer du att få höra att jag är död. Alla kommer att tro det. Jag är inte död och det kan hända att jag lever ut den tid som är mig beskärd. Det kan också hända att du och Matt Cawthon och en annan, en man jag aldrig träffat, kommer att försöka rädda mig. Kan hända, säger jag. För det kan också hända att du inte kan eller inte vill, eller att Matt kanske vägrar. Han håller mig inte lika kär som du verkar göra, och han har sina skäl som han utan tvekan anser är goda. Om ni försöker måste det vara bara du och Matt och en till. Fler skulle betyda döden för alla, liksom färre. Även om du kommer med endast Matt och en till kan också döden komma. Jag har sett er försöka och dö, en eller två eller alla tre. Jag har sett mig själv dö under försöket. Jag har sett oss alla leva och dö som fångar. Om du trots allt bestämmer dig för att försöka så vet unge Matt hur ni ska hitta mig. Men du får inte visa honom det här brevet förrän han frågar om det. Det är oerhört viktigt. Han får inte veta någonting som står i det här brevet förrän han frågar själv. Saker måste utveckla sig på ett visst sätt, kosta vad det kosta vill. Om du träffar Lärn igen så säg till honom att allt detta är till det bästa. Hans öde följer en annan väg än mitt. Jag önskar honom all lycka med Niniv. En sista sak. Kom ihåg det du vet om spelet orm och räv. Kom ihåg det och ha det i åtanke. Tiden är kommen. Och jag måste göra det som måste göras. Må ljuset skina över dig och ge dig glädje, käraste Tom, vare sig vi ses igen eller ej. Moraine. Oskar mullrade igen när han läst färdigt. Mycket passande. Matt skakade på huvudet och lämnade tillbaka brevet. Tom, sa han mjukt, läns band till henne brast. Döden är det enda som kan göra det. Han sa att hon var död. Och i brevet skriver hon att det är vad alla kommer att tro. Hon visste det, Mert. Hon visste allt sammans i förväg. Må så vara. Men Moraine steg in genom den där dörrkarmsformade Tear and Grillen och sen smälte den. Den var av röd sten. Eller såg i varje fall så ut. Sten, Tom, och ändå smälte den som vax. Jag såg det. Hon begav sig till där Elfin är. Och även om hon är vid liv finns det inget sätt för oss att komma dit längre. Genjeys torn, pep Oliver. Och alla de tre vuxna stirrade på honom. Det var Birgitte som berättade om det, sa han, som för att ursäkta sig. Genjeys torn är vägen till Elfins och Elfins riken. Han gjorde den gest som inledde varje parti orm och räv. ritade en triangel i luften och drog en våglinje genom den. Hon kan ännu fler historier än ni, Mäster Sharon. Det kan väl aldrig vara Bridget Silverbåge du pratar om, sa Noel syrligt. Pojken tittade strängt på honom. Jag är inget spädbarn, Mäster Sharon. Men hon är duktig på att skjuta pilbåge, så det är kanske hon. Bridget som föds på nytt, menar jag. Jag tror inte det, sa Mert. Jag har också pratat med henne och det sista hon vill vara är någon sorts hjälte. Han höll sina löften så Bridgets hemlighet vilade tryggt hos honom. Hur som helst har vi ingen större glädje av att känna till detta torn om hon inte talade om för dig var det finns också. Oliver ruskade dystert på huvudet och Mert böjde sig fram så att han kunde rufsa pojken i håret. Det är inte ditt fel, pojke. Utan dig skulle vi inte ens veta att det fanns. Det verkar inte hjälpa mycket. Oliver glodde missmodigt på spelplanen. Genjeys torn, sa Noel och satte sig upp med benen i kors medan han rättade till rocken. Den sagan är inte många som känner till längre. Jane sa alltid att han skulle ge sig iväg och leta efter det en dag. Någonstans längs skuggans kust sa han att det var. Det är ändå många mil att leta på. Matt satte på locket på en av askarna. Det kan ta flera år. År som de inte hade på sig ifall Chewon hade rätt, vilket han var säker på att hon hade. Tom skakade på huvudet. Hon skriver att du vet det, Matt. Matt vet hur ni ska hitta mig. Jag betvivlar verkligen att hon skulle ha skrivit det av en ren nyck. Aha. Men jag kan väl inte hjälpa vad hon skriver. Jag har aldrig hört talas om någonting som heter Genjeys torn förrän nu i natt. Det var synd, suckade Noel. Jag skulle gärna ha velat se det. Se någonting som Jane Whitfarne aldrig kom till. Du kan lika gärna ge dig, tillade han när Tom öppnade munnen. Om han sett det skulle han inte glömma bort det. Och även om han aldrig hört namnet förr skulle han säkert komma att tänka på det när han hörde någon nämna ett underligt torn som låter folk färdas till andra länder. Jag har hört att tornet glänser som polerat stål, att det är 200 fot högt och 40 fot brett och att ingen hittat någon öppning in i det. Vem skulle glömma bort att han sett någonting sånt? Matt blev stel som en pinne. Det kändes som om den svarta halsduken satt åt för hårt mot ärret efter hängningen. Själva ärret kändes plötsligt färskt och hett. Han hade svårt att andas. Hur ska vi komma in om det inte finns någon öppning, ville Tom veta. Noel ryckte på axlarna, men nu var det Olivers tur att ta till orda igen. Bridget sa att man ska rista tecknet var som helst på sidan med en bronskniv. Han gjorde tecknet som inledde spelet igen. Hon sa att det måste vara en bronskniv. Man ritar tecknet och då öppnas en dörr. Vad berättade hon mer om? Började Tom. Men så avbröt han sig med en orolig min. Vad går det åt dig, Mert? Du ser ut som om du ska kräkas. Det som gick åt honom var hans minne. Och för en gång skulle inte de andra männens minnen som proppats in i hans huvud. De hade satts där för att fylla ut luckor i hans egna minnen, vilket de gjorde och mer därtill. Han mindes tydligt fler dagar än han velat. Men hela räckor av hans eget liv var förlorade för honom, och andra var som malätna filtar eller dunkla och suddiga. Flykten från Shadar Logoth mindes han bara fläckvis, och avfärden på Dromons flodskepp hade han mycket vaga minnen. Men en sak som han sett under den resan var fortfarande tydlig. Ett torn som sken som polerat stål. Kräkas. Hans mage ville vända sig ut och in. Jag tror att jag vet var tornet är, Tom. Eller rättare sagt, Dermon vet. Men jag kan inte följa med. Elfin skulle veta att jag var på väg och kanske Elfin också. Bränner mig. De vet kanske redan om det här brevet, eftersom jag läste. De vet kanske vartenda ord vi sagt. Man kan inte lita på dem. De utnyttjar allt de kan utnyttja. Om de vet att ni är på väg är det precis vad de kommer att planera. De kommer att flå er och göra harnesk åt sig själva av skinnet. Alla hans minnen av dem var hans egna. Men de räckte mer än väl som grund för hans bedömning. De stirrade på honom som om han var tokig. Till och med Oliver. Han hade inget annat val än att berätta om sitt möte med Alfin och Elfin. I varje fall så mycket som behövdes. Vilket sannoliken inte infattade de svar han fått från Elfin eller hans båda gåvor från Alfin. Men de andra männens minnen måste han berätta om för att kunna förklara sitt resonemang om att Elfin och Alfin hade länkar till honom nu. Och harnesken av ljust läder som Elfin bar kändes viktiga. Och att de hade försökt döda honom. Det var mycket viktigt. Han hade sagt att han ville därifrån men hade inte sagt att han ville göra det levande. Så de förde ut honom och hängde honom. Han tog till och med av sig halsduken och visade ärret för att ge sina ord mer tyngd. Och det var sällan han lät någon se det. De tre andra lyssnade under tystnad. Thumb och Noel uppmärksamt och Oliver storökt. Regnets trumvirblar på tälttaket var det enda som hördes förutom hans röst. Allt detta måste stanna i det här tältet, avslutade han. Aesidena har redan tillräckligt många skäl att vilja lägga vantarna på mig. Och om de får höra talas om mina minnen också kommer jag aldrig att bli av med dem. Skulle han någonsin bli av med dem helt och hållet? Han började tro motsatsen. Men det fanns inga skäl att ge dem nya orsaker att blanda sig i hans liv. Är du släkt med Jane? Noel lyfte händerna i en blidkande gest. Frid, kar. Jag tror dig. Det är bara det att det här slår allt jag någonsin varit med om. Och allt Jane var med om också. Har ni någonting emot att jag blir den tredje? Jag kan göra mig nyttig när det hettar till, vet ni. Bränner mig. Har allt jag sagt gått in genom ena örat på dig och ut genom det andra? De skulle veta att jag var på väg. De kanske redan vet allting. Och det spelar ingen roll, inflikade Thom. Inte för mig. Jag ger mig av på egen hand om jag måste. Fast om jag läser det här rätt, sa han medan han vek ihop brevet igen med nästan ömsinta rörelser. Så finns det inget hopp om att lyckas ifall inte du är en av de tre. Sen satt han där på bädden utan att säga mer och såg Märt i ögonen. Märt ville vända bort blicken, men det gick inte. Förbannade Aesidair. Det var nästan säkert att kvinnan var död och ändå försökte hon tvinga honom att bli en hjälte. Nå, en hjälte fick en klapp på huvudet och blev utskickad i kulissen tills nästa gång det behövdes en hjälte. Om han nu överlevt första gången. Många hjältar gjorde inte det. Han hade aldrig riktigt litat på Moraine och inte tyckt om henne heller. Det var bara dumskallar som litade på Aesidair. Men å andra sidan, om det inte varit för henne skulle han fortfarande varit kvar i Tjufloden och mockat ur ladan eller vallat farsgubbens kor. Eller så skulle han ha varit död. Och där satt gamle Thom, sa ingenting, bara tittade på honom. Det var det som var haken. Thom tyckte han om. Åh, blod och förbannad aska. Bränn mig som när, muttrade han. Jag kommer med. Det kom en öronbedövande åskknall precis efter en blixt som var så ljus att den sken genom tältduken. När mullret tonat ut var det knäpptyst i hans huvud. Den sista uppsättningen tärningar hade stannat. Han började nästan gråta.